Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Klockan är runt 4 på morgonen. Den 10 januari 2004.
När Sara hoppar in i den här bilen och börjar köra mot Knutby den här natten, då är hon som fixerad av sin mobiltelefon. För hon har ju fått en mängd sms där det står att hon måste göra en sak.
Det har kommit sms hela tiden under flera månader. Instruktioner om vad hon ska göra.
Och det är ett språkbruk i de här smsen som är av andlig karaktär. Och eftersom Sara är djupt troende och har fått veta under lång tid att hon är utanför nåden, så är det här en handling som handlar om liv och död för henne. Att återkomma i Guds nåd.
Hon vet vad hon måste göra. SMS:en har varit tydliga.
Och i SMS:en står det saker som: det första är ditt måste och det andra kan du göra av kärlek. Och det de här SMS:en uppmanar henne att göra är ju att döda Alexandra. Som är gift med den man som är pastor i Knutby och som Sara själv har en relation med.
Sara kör i mörkret. Bredvid henne i bilen finns en revolver. Om hon bara kunde få ett sms, ett tecken, men telefonen är släckt. Hon kommer fram. Hon är maskerad. Hon går mot huset där pastorn och hans fru bor.
När hon kommer fram så har hon fått instruktioner om hur hon ska göra. Att det ska finnas en dörr som är öppen där hon ska kunna smyga in i huset där Alexandra ligger och sover. Och när hon kommer in i huset så tar hon fram mobilen igen och tittar på den. Hon hoppas att det ska komma ett nytt sms. Där det står att det räcker nu. Du har visat att du är lydig. Precis som i Bibeln. När Gud avbryter Abraham att döda sin son. Det räcker att han ville. Och hon har visat att hon ville och att hon är redo. Men hon hoppas för sitt liv att hon ska slippa skjuta. Men det kommer inget sms.
Det är fruktansvärt jobbigt det jag ska göra nu. Men jag intalar mig hela tiden. Det första är ditt måste. Det första är ditt måste. Så att här är jag så fokuserad på att det här måste jag göra.
Sara går upp för trappan i huset. Hon är själv bort här. Hon känner huset väl.
Så hon går upp till Alexandras rum och tar fram pistolen. Och skjuter.
Här höjer jag revolven och siktar mot kroppen. Trycker av.
Hon skjuter flera skott. Hon har fått instruktioner om hur hon ska göra.
Och sen går hon därifrån. Men hon vänder tillbaka för att gå tillbaka och kontrollera att det är riktigt gjort. För det har hon blivit uppmanad innan. Att hon måste se till att det blir riktigt gjort.
Alexandra ligger död i sängen. Sara har gjort det hon var tvungen att göra. Nu återstår bara det hon måste göra av kärlek.
Och då går hon ut ur huset och över till grannen och knackar på där. Och det här andra, det hon ska göra av kärlek, handlar ju om att hon ska döda grannen som bor där.
Hon ringer på dörren.
När grannen öppnar så skjuter Sara honom i bröstet och sen i ansiktet. Och sen springer hon därifrån.
112, vad har inträffat?
Jag
är skjuten. Ja, vart är
det någonstans då? Gränsdag, du går knäsig. Jag kan inte gå. Det var ringen, nu går du med mig.
Finns det någon annan människa där?
Jag ringer från Linda, heter jag.
Finns det någon annan person där?
Det här är sektmordet i Knutby. En berättelse om ett mord, en sekt, en värld av lögner, sex, underkastelse och kontroll. I 4 avsnitt ska vi berätta om hur allting började. Hur människor blev mer och mer indragna i en tro som riskerar deras liv och hälsa. Det här är berättelsen om människor som sökte ett sammanhang, men fann en sekt. Det här första avsnittet kallar vi för En eld ska utgå från Knutby. Jag som berättar den här historien heter Simon Moser. Innan skotten i januari 2004 var det få som visste var Knutby låg eller att det ens fanns en församling där.
Knutby är en helt vanlig liten ort i Uppland, ungefär 4 mil utanför Uppsala. Ett sånt litet vanligt svenskt samhälle med en ICA-knuten i mitten och Knutbykrogen som liksom det är centrum. Och sen med bebyggelse runt omkring. En liten gata som går genom samhället.
Anna Lindman är journalist och författare och en av dem som följt händelserna och människorna i Knutby nära. Hon har gjort flera tv-program om Knutby och hon har även skrivit den fördjupande boken Sekten. Ett reportage om Knutby, Philadelphia. Hon börjar med att säga att egentligen är det fel att säga att det är i Knutby som händelserna äger rum 2004. Man måste nämligen zooma in ännu mer.
Platsen där allting utspelas är ju egentligen inte Knutby, utan det är en plats som heter Gränsta. Så innan man kommer fram till den här väldigt välkända skylten Knutby så ska man ta vänster. Och då är det en liten grusväg som leder fram till en stor byggnad som de församlingen byggde som församlingshus och kyrka. Och så finns det en kulle på vägen dit. Och där ligger det 3 hus. Och det är i de här 3 husen som det mesta av det här har utspelat sig.
Alla som bor i husen på kullen är med i Knutby, Philadelphia, en pingstförsamling. Och det är en församling som funnits här länge.
Knutby, Philadelphia är en församling som startar redan 1921. Och då har man bara ett 15-tal medlemmar. Men sen blir man fler och fler och under 30-talet så har man 106 medlemmar. Och det måste ha varit en ansenlig del av de som bodde i Knutby med omnejd som var aktiva i den här församlingen.
Åren går. Knutby är litet och med åren börjar församlingen tappa medlemmar. Den lever en slumrande tillvaro. På 80-talet är det bara drygt 30 medlemmar kvar. Men då kommer någonting hända som kommer förändra allt. Knutby, Philadelphia kommer få nytt liv.
Men då flyttar en pastor som heter Kim Vincent till byn.
När Kim Vincent kommer till församlingen innebär det också en pånyttfödelse. Församlingen kommer att få en ny inriktning.
Men han kommer då till Knutby och han är pastorsutbildad vid Livets ord i Uppsala. Som då är en väldigt karismatisk församling. Ledd av Ulf Ekman. Och med en framgångsteologisk lära. Så han har både liksom pingstläran i kroppen och är influerad av Livets ord.
Nu börjar församlingen växa och dra till sig nya medlemmar. 1988 flyttar Pelle och Gunn-Britt Valda och deras son till Kullen i Gränsta.
Och de blir då aktiva i församlingen Knutby Philadelphia. De har en son som heter Patrik. Och Patrik är aktiv i pingstförsamlingen inne i Uppsala. Och där finns det en barnpastor som heter Åsa.
Jag pausar lite här. Åsa kommer nämligen gifta sig med Patrik Waldau och bli Åsa Waldau. Och Åsa Waldau kanske är den viktigaste personen i den här historien. Hon är hela tiden närvarande i centrum för allt det som händer. Det är hon som kommer bli den inofficiella ledaren och det är kring henne Knutbyförsamlingens egen artade teologi kommer att växa fram. Men vi är inte riktigt där än. Vi har kommit fram till de första åren av 90-talet och Åsa har ännu inte flyttat till grusvägen och husen på Kullen. Hon bor fortfarande inne i Uppsala.
Åsa arbetar som barnpastor i Uppsala pingst. Men hon vill egentligen vara ungdomspastor. Vilket gör att det finns en sorts rivalitet mellan den person som blir ungdomspastor när hon får bli barnpastor. Och hon samlar ungdomarna i församlingen runt sig. Fast hon är egentligen inte ansvarig för dem då. Och de blir en otroligt tajt grupp.
Det berättas att ungdomarna sov över hemma hos Åsa. Att hon är en person som de kan anförtro sig åt. Åsa är känd vid den här tiden som en väldigt karismatisk predikant. Hon är populär bland de unga medlemmarna i Uppsala pingst. Men ledningen av församlingen är inte nöjda. Hon arbetar inte på ett sätt som de ställer sig bakom.
De är kritiska mot hur Åsa är som ledare. Hon pratar för mycket om Jesus, tycker man. Hon har för tajta band till de här unga människorna.
I början av 90-talet är Åsa i 25-årsåldern. Hon är gift, men äktenskapet spricker. Åsa lägger mer tid på ungdomsgruppen och den tajta relationen till ungdomarna leder till att hon i hemlighet inleder en relation med en av de unga pojkarna. Tonåringen Patrik Waldau.
Då är Patrik 15 och hon är 25 och hon är alltså hans pastor.
Relationen mellan Åsa och församlingen i Uppsala blir inte bättre. De letar efter en anledning till att säga upp henne. Fram tills nu har det varit svårt, men Åsas skilsmässa ger församlingen plötsligt någonting som de ser som ett giltigt skäl.
Man upplevde att hon hade ett osunt ledarskap, att hon hade osunda band till alla de här ungdomarna som hon samlade runt sig. Men man skyller på skilsmässan, det är inte helt korrekt att en pastor skiljer sig. Så hon får kicken. Och det som händer då är att Patrik, som hon har en relation med, erbjuder henne att flytta hem till hans föräldrahem i Knutby, i Gränsta, på Kullen.
Åsa flyttar till församlingen 1992. I P3-dokumentären Knutby dramat från 2010 får Åsa besök i sitt kök i huset uppe på Kullen.
Och jag tänkte inte så mycket. Jag tänkte inte alls att jag skulle stanna här, för det var en liten församling på landet som hade helt andra erfarenheter än jag var van vid.
Tillsammans med Kim Vincent blir Åsa pastor i församlingen i Knutby.
Jag tyckte det var väldigt skönt här, för att jag var liksom imponerad av drivkraften som ändå fanns, fast det inte fanns så mycket resurser. Det fanns nästan inga ungdomar, det fanns några som gjorde väldigt mycket. Och då kände jag att det här känns väldigt annorlunda och roligt och inspirerande. Och tanken att göra mycket nytt eller gammalt av det jag själv kunde var ju väldigt öppet. Därför att jag kunde göra vad som helst.
Åsa flyttar alltså hem till Patrik Waldau och hans föräldrar efter det att hon fått sparken från pingstförsamlingen i Uppsala. Och det finns flera anledningar till att det blir så. I Knutby, Philadelphia, tror man nämligen på profetior. Och det som nu händer påminner om en av de profetior som man fått höra om.
Under den här tiden inom pingströrelsen så var det en vanlig sak att det kom profetior. Alltså framtidsvisioner från Gud om vad som skulle hända. Och det var inte helt ovanligt att pastorer kunde lämna såna här profetier.
Profetierna som cirkulerar i pingströrelsen vid den här tiden kan röra sig om enskilda människor, men också om församlingar i stort. En äldre pastor som idag har gått bort har berättat för församlingen i Knutby om två profetior som kommer bli betydande.
Det finns två kända profetier om Knutby, Philadelphia. Den ena handlade om att det skulle utgå en eld från det lilla samhället, och så var det en som rörde Patricks föräldrar, och den förutspådde att de skulle få ta emot en herrens tjänarinna. Hon skulle vara sargad och föraktad, och de skulle ta hand om henne och genom henne bli välsignade. Och framför dem då stod nu Åsa, utsparkad från pingstförsamlingen i Uppsala. Hon var skild, hon var ensam och hon var baktalad, och då öppnade de sitt hem för henne.
Patrik Waldaus föräldrar ser alltså Åsa som någon som Gud sänt till dem. Genom att ta emot henne kommer de möta Jesus och bli välsignade. Och Åsa är inte vilken predikant som helst. Hennes familj har djupa anor i den svenska pingstkyrkan.
Och Åsa är också en liten kändis, för hon är barnbarn till Willy Säve, som var en av pingströrelsens största och mest färgstarka ledare. Så det är nog många som undrar vad Åsa ska göra av den här, det här släktskapet som hon har. Vad som ska hända när hon börjar predika. Så hon är inte okänd för Patricks föräldrar när hon kommer. Och de är påverkade av den här profetian och tänker att det kanske är hon.
Vi hör Åsa predika i Knutby.
Gud kan närmas oss genom att vi blir frälsta och blir fria från synd. Men Gud kan inte ge oss allt det som han vill ge oss. Med mindre att vi helgas åt Herren. Renas.
Snart flyttar Åsa in i ett hus tillsammans med Patrik Waldau som han byggt tillsammans med sin pappa. Och de gifte sig dagen efter han tagit studenten. Många skulle då säga att Åsa Waldau är den viktigaste personen i den här berättelsen. Men det finns ytterligare en central person. 1997 flyttar Helge Fossmo till Knutby.
Och han blir ju ganska snabbt en central del av församlingen. Han blir pastor och föreståndare. Han kommer ju ifrån Kristinehamn, där han har varit ungdomspastor också i pingstförsamlingen. Där är han känd som en bibellärd och teologiskt kunnig pastor. Men han är också känd för att vara lite av en problemmakare. Han är stridbar, han är också inspirerad av Livets ord. Han har gjort sig känd för att ha väldigt dramatiska predikningar om det onda och det goda, om demoner och om vikten av den andliga striden på jorden och så.
I Knutby startar Helge Fossmo och Åsa Waldau 1997 en träningsskola för att locka unga kristna från hela Sverige. De grundar även en missionsstiftelse som är aktiv i Estland och senare organiserar bibelskolor i Indien och Hongkong. Och Åsa Waldau och Helge Fossmo kommer jobba nära varandra.
Han kommer till församlingen för att bli pastor, men den roll han framförallt får är ju rollen vid Åsas sida. De två blir ju väldigt nära varandra och tillbringar oerhört mycket tid tillsammans. Så att det mesta av hans tid går ju åt till att vara vid Åsas sida.
Helge är populär i församlingen. Han beskrivs som en spelevink, en humoristisk person. Det är roligt att vara nära honom. I Peter Dokumentär berättar en annan av pastorerna, Peter Genbäck.
Han var en sprallig, rolig, karismatisk person, ganska yvig. Om sig och kring sig, tyckte om att vara i centrum. Skämtade mycket.
Här hör vi Helge Fossmo predika själv.
Ge mig ett bibliskt exempel på att en kvinna är härförare i en strid. Det kan du inte.
Å ena sidan glad och sprallig. Men Helge har också en hård sida.
Men sen har han också den här dramatiska sidan där han kan predika väldigt eldigt och ha väldigt stränga åsikter om hur man ska leva.
Ja, men Debora. Någon sa till mig en gång att Debora var den första feministen. Det var hon inte alls, för hon behagade Gud. Och det gör ingen feminist.
Många predikningarna var väldigt hårda och tillrättavisande. Men så fanns den där skärmiga, glada personen vid sidan också, som man tycker om Helge väldigt mycket. Och han får snabbt, eftersom han är så bibelkunnig och teologiskt lärd, så får han också väldigt hög status. Det han säger om vad Gud vill och om hur man ska tolka Bibeln och så, får väldigt, väldigt hög status i församlingen.
Åsa Waldau berättar om Helge Fossmo för Tove Leffler i Petri Dokumentär.
Han talade också om den andliga världen på ett sätt som att han talade om att han hade erfarenheter och upplevelser av. För det första måste man förstå att vi tror så. Vi tror att Gud talar, vi tror att det finns änglar, vi tror att det finns onda andar. Och vi kan tro att man kan drömma, vi kan tro att Gud kan visa saker och ting. Det är vår tro, enligt Bibeln. Men han hade alltid lite mer erfarenhet och kunskap om de här frågorna. Vid något tillfälle så visade han klösmärken på sin hand som han sa att han hade fått från ett ont besök. Och där ställdes ju vi inför att, oj, vi är troende. Men därmed inte sagt att någon av oss hade varit med om detta. Eller att vi ens kunde veta, vad kommer det här ifrån? Det var inte så där överandligt som man tyckte han var korkad. För det var hela tiden kombinerat med modernt och skämtsamt, och nästan lite så här, vi pratar inte så mycket om det, vi upphöjer det inte, för att vi ska inte göra det något stort. Så att vi andra vart ändå, då får man respekt för det.
Det är nästan som att han på ett vis stod närmare Gud än ni andra då. Kändes det så?
Ja, det gjorde det.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär, och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
I slutet av 90-talet har Pingstförsamlingen i Knutby ett helt nytt ledarskap. Från att ha varit nästan insomnad sjuder nu församlingen av liv och aktivitet. Unga människor kommer från hela Sverige för att komma närmare Gud. Och församlingen präglas under den här tiden av en stark gemenskap. Det är många som vill tillhöra Knutby Philadelphia. Det ingen pratar om vid den här tiden eller ser är att församlingen långsamt håller på att gå från att ha varit en vanlig pingstförsamling till att mer och mer bli något annat.
Precis som alla sekteristiska grupper så är det en otroligt varm gemenskap i början. Väldigt fysiskt, kramig, hjälpsam, varm. Man har hittat hem, man har hittat den vackraste, underbaraste plats på jorden. Där man känner att man kommer till sin rätt, där man får en viktig uppgift, där man får mening med sitt liv. Liksom bästa en människa kan hitta.
I församlingen finns en kärna av pastorer. Helge Fossmo, Åsa Waldau, Kim Vincent, Peter Genbeck och hans hustru Emma Genbeck. Men det är Åsa Waldau och Helge Fossmo som styr församlingen. Och snart kommer Knutby Philadelphia gå från att vara en vanlig pingstförsamling till något helt annat.
Grunden för teologin i Knutby Philadelphia är vanlig pingstförkunnelse. Och när församlingen börjar växa där på 90-talet under Åsa så är det det man predikar. Sen är det som att man med åren börjar tweaka vissa teologiska inslag här.
Inom pingströrelsen finns det vid den här tiden en uppfattning om att Gud verkar i vår tid. Att vi lever i den sista tiden. Gud kan göra mirakel här och nu. Och man tror att Jesus kommer komma tillbaka och att det är i en snar framtid. Jesus kommer då döma vilka som varit gudsfruktiga nog och vilka som inte varit det. I Knutbyförsamlingen blir det här något helt centralt.
Jesus ska komma tillbaka och vi pratar snart. Man väntar på det. Och i Knutby så blir det här, precis som mycket annat teologiskt som tweakas till någonting extra, så blir det här helt avgörande för hur människorna lever och tänker i Knutby Philadelphia. Man väntar på Jesus varje dag. Många medlemmar kan i efterhand nu berätta hur det här plågade dem. Dels därför att allting måste vara perfekt när Jesus kommer. Det skulle renoveras, det skulle målas, huset skulle alltid vara städat. Man skulle ha rena underkläder så att säga om Jesus kommer imorgon. Men det var också det här att det gällde att vara rätt när Jesus kommer. Det gällde att vara syndfri när Jesus kommer. Om man inte var det så var man ju en av de förtappade. Och eftersom det i Knutby Philadelphia fanns en lära om att man liksom kunde åka utanför nåden, så levde ju människor i en allt ökande skräck här för att inte få följa med.
I Knutbyförsamlingen utvecklas en tro på vad som är rätt och vad som är fel. Och man kan ställas utanför nåden. Man kan vara en av dem som inte får följa med Jesus när han återvänder. Man kan bli fel. Och det är det många som är rädda för.
Uppror är en synd mot Gud. Det är synd mot Gud att vara upprorisk. Att säga, jag vill inte. Det är en synd mot Gud. Till och med detta, om Jesus säger till dig du ska dammsuga varje dag på träningsskolan och du inte vill lyssna på det, det är uppror mot Gud. Det är olydnad. Och det är en synd.
Framtiden här på jorden tänker man inte så mycket på. Den behöver man inte tänka på eftersom Jesus snart kommer komma tillbaka. Barnen får lära sig att skolan inte är så viktig. De kommer inte själva behöva bilda familj. Allt de behöver tänka på är att vara goda kristna som har rätt tankar, syndfria tankar. När de är utan synd kommer de få följa med Jesus när han kommer. Tron på Jesu återkomst är viktig, men i Knutby händer nu också något annat. För tanken på vad som kommer hända när Jesus kommer tillbaka ligger till grund till det som kommer få Knutby Philadelphia att sticka ut teologiskt. I den innersta kärnan av församlingen tror man nämligen att Åsa Waldau har ett alldeles speciellt band till Jesus. När Jesus kommer ska han hålla bröllop och Åsa kommer stå vid hans sida. Åsa Waldau är nämligen Kristi brud.
Idén om Kristi brud kommer från Helge Fossmo. 1999 så ingår Åsa Waldau i ett förbund med Jesus. Och tillsammans med Helge så åker hon in till guldfynd i Uppsala och köper sig en ring. Den är av guld med 7 diamanter och sen har de en ceremoni i kapellet där Åsa lovar trohet och renhet till sin herre.
Vi hör Helge Fossmo i polisförhör från 2004.
Det här begreppet Kristi brud.
Ja, oj, förlåt. Ja.
Ja, du får skratta gärna det, men det finns de som säger att det är du som har myntat uttrycket angående Åsa.
Nej, däremot så är det så här att det är jag som har stått för att undervisa att församlingen inte är Jesu brud.
Idén om en kristig brud är inget märkligt inom kristendomen. Men det ses i regel som en symbol.
Idén om kristig brud, det är en biblisk föreställning om att Jesus väntar på sin brud. Och att det kommer komma en tid, det står i Uppenbarelseboken, om tiden då lammets bröllop ska ske, alltså då Jesus ska gifta sig. Och då väntar han på sin brud. Och det där har i traditionell kristendom tolkats som att det är församlingen, alltså de kristna på jorden, som är Jesu brud. Och att man en gång ska förenas i himlen med sin Herre. Helge anser att det i den här bibeltexten finns en möjlighet att tolka det som att den här bruden skulle kunna vara en människa. Och om det går att tolka det så, som att det är en människa Bibeln beskriver, då måste det vara Åsa.
Åsa Waldau intervjuas av Stina Dabrowski i SVT 2004.
Det här med Kristi brud, kan du förklara teologin bakom det? Skillnaden mellan, som jag har förstått det, jag vet inte om jag har förstått det rätt, så brukar man se Kristi brud inom kristendomen som en symbol för församlingen. Vi är alla Kristi brud, så att säga. Men inom er församling så har ni en annan tolkning. Hur ser den ut?
Det finns tolkningar om att bruden är, skulle vara människa. Att hon har varit, att hon skulle komma och så vidare och så vidare. Det är inte alls så att all traditionell kristendom säger det är församlingen. Och definitivt så säger inte Bibeln det. Jag har bara haft en teori om det, och det är den klassiska, att församlingen och bruden är själv undervisat om det också. Men när vi började studera det så fann vi att så är det inte. Och då i den vevan så det var främst Helge då som tryckte på att om bruden är människa så måste det vara du.
Att det är Åsa och inte församlingen som Jesus ska gifta sig med gör teologin i Knutby till något helt annat än den som läses ut i andra pingstkyrkor.
Åsa är utvald av Jesus att bli hans brud, och det ska ske i den sista tiden när Jesus kommer tillbaka. Sen har man en massa teologiska grubblerier om det här. Kommer det himmelska bröllopet ske på jorden när Jesus kommer tillbaka? Eller kommer han att rycka upp Åsa till himmelen så att de gifter sig där? Då skulle det betyda i så fall att hon ska dö. Och under en period så tror man att det är så det ska gå till. Och då har man i församlingen möten varje kväll där man ber för att Åsa ska dö. Och det ser man ju då som ett sätt att äntligen få komma till himmelriket. Äntligen ska Jesus komma tillbaka. Så att det är ju med stor förväntan som man har de här bönemötena och ber för att hon ska dö.
Församlingen väntar alltså på att Åsa ska tas ifrån dem. Livet går ut på att be och leva enligt den kristna läran så att detta ska ske så snabbt som möjligt. Och även om man utåt sett har en syn på äktenskapet och sex som påminner om hur den ser ut i den vanliga pingstkyrkan, så finns det andra tankar inom den innersta kärnan av Knutbyförsamlingen.
Där fanns det väldigt uttalade idéer om sex från vissa pastorer. Och då kallade man sex för en del av den andliga striden, att sexualitet kunde vara ett lydnadsbevis inför Gud. Men också att man arrangerade äktenskap så att man la sig i liksom församlingsmedlemmarnas kärleksliv genom att meddela dem vem det nog var meningen att de skulle gifta sig med, vem Gud liksom hade utsett till dem.
Både Åsa Waldau och Helge Fossmo är gifta. Men det hindrar inte dem från att även ha sexuella relationer utanför äktenskapet och med varandra.
Han har ju själv berättat att det fanns för honom en väldigt viktig anledning att komma till Knutby Philadelphia, och att det var att han hade känslor för Åsa. Och att han ska ha anförtrott henne det i början. Och då ska hon ha sagt att det behöver inte vara en synd, utan det kan vara sanktionerat av Gud. Och deras relation utvecklas ju sen till att bli någonting mer än bara två pastorskollegor. De har också en sexuell relation. Men det är ju ingen som vet någonting om under den här tiden. Det är ju en välförborgad hemlighet.
Knutby Philadelphia är i slutet av 1990-talet, alltså en församling som börjat gå sin egen väg när det kommer till kristen teologi. Tron på Jesus återkomst är stark, men man tror också att Jesus framtida hustru finns mitt ibland dem. Från Knutby ska det utgå en eld, och mitt i den elden finns Åsa Waldau.
Åsa har ju ända från start haft en otroligt hög status. Alla som kommer dit berättar om ett första möte med Åsa. Ett möte som man aldrig glömmer. En människa som ser rakt igenom en. En människa som ser en, som förstår en. Och när hon kommer till Knutby Philadelphia och hon är där, så är det väldigt mycket av verksamheten som utspelar sig runt henne. När Helge lanserar den här idén om att hon också är Kristi brud och man börjar informera medlemmar, det gör man lite så här i smyg, en i taget och så. När det börjar sprida sig att den här stora, stora, viktiga hemligheten finns, att Åsa är inte bara en vanlig människa, då är det många av de här unga medlemmarna som känner att deras stora kärlek till Åsa blir bekräftad. Deras känsla av att hon är någonting alldeles extra, hon är ingen vanlig människa, blir bekräftad av att det finns en teologisk förklaring. Hon är också Kristi brud. De som tvivlar inför det här och börjar ifrågasätta det, de får ju veta att det är ett sätt för Gud att prova vilka som är, har ett öppet hjärta, vilka som är gudfruktiga. Och det gör ju att flera av dem kväser sina tvivel och väljer att tro. Men Åsa får en otrolig makt. Åsa blir ju upphöjd på ett sätt som, det får ju fruktansvärda konsekvenser med åren som går. Men hon blir ju liksom gudomlig för väldigt, väldigt många av medlemmarna.
Du har hört första delen av sektmordet i Knutby. I nästa avsnitt.
Då gör jag det. Jag övertygar mig själv om att det här är rätt. Det här ska jag göra. Gör jag det här så bevisar jag också att jag tillhör Gud. Och då slår jag ett slag. Aj, säger hon. Och sen så vaknar hon till. Och då slår jag några fler slag. Och då flyger hon upp och så säger hon: Sara, vad gör du?
Jag som berättar den här historien heter Simon Moser. Producent är Tove Friedman Leffler och tekniker Kristoffer Kronander. I den här podden har vi hört arkivmaterial från Sveriges Television, Sveriges Radio och dokumentärserien I blind tro från HBO. Den här podden är producerad exklusivt av Podlit för Nordio.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen! på IKEA.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.